Låt oss be. Herre, jag ber att ditt namn ska bli helgat genom det ord vi nu ska dela. Herre, vi ber att vi ska få vara lerkärl och att den skatten som är du ska få vara det som syns och bevaras. I Jesu namn. Amen. Den här predikan är en liten fortsättning på det jag predikade sist. Om bara som en liten tillbakablick. Vi hade lite diskussioner här någon gång under hösten här. Vem är det vi ber till egentligen? Ska vi be till Jesus? Ska vi be till Gud eller Fadern eller Herren eller så där? Och då, det ledde till att jag predikade om treenigheten som jag gjorde för någon månad sedan, jag kommer inte riktigt ihåg. Och sen så spann ju Ruben vidare på det där och utvecklade det här med bön och vem vi ber till och sådär. Och nu fortsätter jag lite på det här, hoppas ni hänger med. Men innan jag kommer igång så tänkte jag bara, det är så fantastiskt att få komma till församlingen och att träffa vänner och personer med annorlunda perspektiv. Jag jobbar ju på Hitachi här och det är mycket ingenjörer. Jag träffar Bosse och andra goda ingenjörer här. Och det är ju trevliga människor. Men när man kommer till församlingen träffar man annorlunda människor som tänker annorlunda, som har nya perspektiv. Och det är så roligt att få vara församling och träffa människor som har andra perspektiv. Och det är så roligt att lyssna på Michael här i början. Jag tycker han har så kloka funderingar och sådär. Och tänka att vi tillsammans kan få vara församling med våra olika vinklingar och tankar och idéer. Men vad är då kärnan i det vi är och gör som församling? Vad är det viktigaste? Eller om man ställer frågan så här. Hur sammanfattar man på ett enkelt sätt vad kristen tro är? Och jag fick inte ihop en hel predikan, så nu behöver jag er hjälp här nu och tänka här då. Hur sammanfattar man kristen tro på ett enkelt sätt? Relation, säger Thomas här. Det var ett ord bara, det var väldigt kort. Några andra förslag? Nåd, ja. Ja. Kärlek. Gemenskap. Väldigt kärnfulla enordiga svar här. En del skulle säga, ja men det är 10 Guds bud till exempel. Andra förslag? Jag har ett förslag. Att vara kristen är att säga Jesus är Herre. Ja, vi ska suga lite på den karamellen här idag. Och i adventstid, det här är ju någon typ av ikon som min syster köpte för några år sedan, som har ju med advent att göra. Alla väntar på dig Jesus, du behövs överallt. Och det är ju det här adventstiden handlar om, Jesus kommer som konung, han kommer som herre. Så innan jag går djupare in i predikan så tänkte jag, ja men låt oss läsa det här bibeltexten. Matteus 21 har jag valt och jag tar det ur folkbibeln. Hoppas jag det blev här till slut. Det spelar ingen jättestor roll här i för sig då. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara: Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt inom profeten skulle uppfyllas, Säg till dottern Sion, se din kung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse och man frågade: vem är han? Folket svarade: det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Vem är han? Han som kommer ridande här. Han kommer som en kung. Vem är han? Jesus är Herre. Jag tror det sammanfattar väldigt bra. Vi som säger Jesus är Herre. Det är vi som samlas här idag. Och ni känner till det här bibelordet, Romarbrevet 10:9. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, ska du bli frälst. Vi som säger Jesus är Herre, det är vi som är kristna så att säga. Så jag tänkte ta fasta på det här. Jesus är Herre. Med lite olika vinklingar. Jesus är Herren. För det första, Jesus är Herren. Kan ni hjälpa mig att klicka fram det? Det verkar vara lite dålig mottagning. Och det är en liten tillbakakoppling där jag predikar om det här med treenigheten. När lärjungarna börjar förstå vem Jesus är och gör den här kopplingen att Jesus är ju Herren. Den Herren vi talar om i Gamla testamentet. I Gamla testamentet så är den här det man kallar för tetragrammaton, J-H-W-H. Det är det som har blivit namnet Jehova eller Jahve som vi ofta säger nu. Det är ju det namnet som står för Gud i Bibeln. Men det var så heligt så ofta, så sa ju inte judarna det här. Utan de sa istället ordet Adonai som betyder Herre. Så det ordet används genom hela Gamla testamentet. Och när det översattes Gamla testamentet till grekiska, det man kallar för Septuaginta, så använder man då det grekiska ordet kyrios för samma sak, Herre. Och i NT, Nya testamentet, när det står Herren, så är det samma grekiska ord som används där, kyrios. Och läser man då Nya testamentet så ser man ju hur det här ordet Herren omväxlande refererar till Gamla testamentets Gud och omväxlande till Jesus. Så det är ju som att lärjungarna på något sätt kopplade ihop det här och sa: ja men Jesus med sina anspråk, han är ju Herren. Det vill säga den Herre som vi talat om i hela Gamla testamentet. Och gå tillbaka en till, gå tillbaka. Bakåt. Om ni tittar på det här Romarbrevet 10:9, den här översättningen, så väljer man att skriva Jesus är Herren med stor H och Herren. I andra översättningar står det Jesus är Herre. Men med den här översättningen så betonar man just att bekännelsen är att Jesus är den Herre som vi talat om i Gamla testamentet. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är den Herre som vi talat om i Gamla testamentet, så ska du bli frälst. Det är ju den tolken man gör här. Vi får prata om det där efteråt om du håller med om det där. Vi hoppar framåt igen. En till. Och det är liksom som att det är omväxlande i Nya testamentet, så talar man om att Jesus är Herren och Gud som Herren, så att säga. Några exempel här från andra Korintherbrevet 4 och 5. Vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesus skull. Vi predikar Jesus Kristus som Herren. Han är den Herre som vi talar om i Gamla testamentet. Och ett annat exempel på det här ordet Herren används ju hur ofta som helst i Gamla testamentet. Jag tror Paulus använder ordet 160 gånger eller något sånt där. Ni vet att det är av Herren ni ska få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar. Så Jesus är Herren. Och det är den andra vinklingen av det hela. Att det är Jesus som är Herre. Ingen annan. Om ni märkt att jag strykit under där. Jesus är Herre. Nu kommer vi till nästa aspekt här nämligen. De kristna anklagas ju för att inte vara lojala mot kejsaren. Utan de hade en annan Herre. Vi läser från Apostlagärningarna 17. De tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Thessalonike där judarna hade en synagoga. Paulus besökte dem som han brukade och under tre sabbatar samtalade med dem utifrån skrifterna och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och han fortsatte: "Denne Jesus som jag förkunnar för er, han är Messias." Några av dem blev övertygade och anslöt sig till Paulus och Silas. Därtill kom ett stort antal greker som vördade Gud och inte så få kvinnor av förnäm släkt. Men judarna blev avundsjuka och fick med sig en del onda män från gatan och samlade en mobb till upplopp i staden. De stormade fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas för att släpa ut dem till folkmassan. När de inte fann dem drog de med sig Jason och några andra bröder till stadens styrande och skrek: "Nu är de här också, de som har vänt upp och ner på hela världen, och Jason har tagit emot dem. De gör tvärt emot kejsarens påbud allihop och säger att en annan är kung, en som heter Jesus." Det var det här som var problemet med de kristna i förhållande till romarriket. Att de hävdade att det var en annan som var kung och kejsare. Det är Jesus som är Herre. Och på grund av detta fängslades de, torterades. Och led till och med döden på grund av sin bekännelse att det är Jesus som är Herren. Han är över allting annat. Om man tittar på trosbekännelsen som vi... Den här trosbekännelsen är egentligen från 300-talet som alla kyrkor hänvisar till. Och det är intressant att notera i den här... Vi använder inte så ofta här i kyrkan, men vi har gjort det någon gång. Men i svenska kyrkan så refererar man ju till den ofta. Så står det i början här då om att vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmel som jordens skapare. Det står här lite i slutet om den heliga anden, den heliga allmänneliga kyrka. Men hela det här stycket handlar ju om att förklara vem Jesus är och hur viktig han är och att han är centrum i vår tro. Och det är inte så konstigt egentligen, för om man bara vill vara lite allmänt religiös och säga att jag tror på en Gud, då kan man ju få med sig många som håller med en, och då är vi ju muslimer och kristna och judar och kanske även hinduer och buddhister som säger att vi tror på Gud allihopa, det är fint. Men det som gör oss lite speciella och kanske lite jobbiga, höll jag på att säga, det är att vi insisterar på att det är Jesus som är det viktiga. Och när vi slutar prata om Jesus så blir jag lite orolig. Utan det är ju Gud, men genom Jesus Kristus. Och genom våran bekännelse om att Jesus är Herre. Det är ju det som är centrum i vår tro, skulle jag vilja påstå. Så om vi slutar säga att Jesus är Herre, då tappar vi kärnan i vår tro. Men då kommer vi till den sista och tredje delen som kanske är den jobbigaste då. När vi säger Jesus är Herre. Och nu klickar den inte framåt i alla fall. Om vi nu säger att Jesus är Herre, vad betyder det för mig? Vad gör det för skillnad i mitt liv när jag säger att Jesus är min Herre. Och nu får ni sitta och fundera en stund. Jag kommer att vara lite tyst där. Vad betyder det för er när ni bekänner tillsammans med mig: Jesus är min Herre. Vad gör det för skillnad i ert liv? Jag kräver inte att ni ska svara, men ni kan ju få fundera i alla fall. Och man kan ställa en annan fråga också, om du hjälper mig att klicka fram här, Rika. Vad är inte min Herre? Det vill säga, vad är underordnat min Herre Jesus? Vad är det som inte därmed är min Herre? Vad är det som inte ska styra över mitt liv? Och en sista fråga. Hur följer jag då Jesus? Om jag säger att Jesus är min Herre, hur följer jag då honom? Är det jobbiga frågor? Jag tycker de är lite jobbiga, det måste jag säga. Om jag nu gör anspråk och säger att jag är kristen och jag säger att Jesus är min Herre, vad gör det för skillnad i mitt liv? Jag skulle kunna stanna här och bara lämna tanken med det, men jag tänkte jag ger några tankar från hur jag tänker, så får ni se om ni håller med mig i det här. Om jag säger att Jesus är min Herre, så om du klickar fram nästa bild här. Om jag säger att Jesus är Herre, så måste det finnas någon typ av omvändelse i det här, att jag byter riktning på mitt liv på något sätt. Jag gick åt det hållet, men nu vänder jag om och går åt det här hållet. Någon typ av omvändelse finns i det här när jag säger att Jesus är Herre. Och ett bibelord som finns, vi har hört många gånger. Från den tiden började Jesus predika och säga: omvänd er, himmelriket är nära. Det är Jesu uppmaning till oss. Vänd om, börja gå åt ett annat håll. Så för oss som säger Jesus här, ja, men det finns, vi behöver vända om på något sätt. Det finns en annan aspekt, tänker jag, och det är att sträva efter helgelse. Det vill säga att sträva efter att bli mer lik Kristus. Ja, om han nu är min Herre och han är mitt föredöme och exemplet, så ja, men jag vill ju bli lik honom. Och då pratade jag med min gode vän igår och frågade: vad finns det för bra bibelord på det här? Och då hjälpte mig att hitta Efesierbrevet 4. Då står det så här: därför säger jag detta och varnar er i Herren. Lev inte längre så som hedningarna lever. Deras tankar är tomma, deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan. Avtrubbade kastar de sig ut i orger och ägnar sig åt all slags orenhet och får aldrig nog. Men det är inte så ni har lärt känna Kristus. Ni har hört om honom och fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Det kan ju bli en predikan i sig, det här med helgelse och omvändelse och sådär. Men jag bara nuddar lite snabbt vid de här tankarna. Nästa som jag tänkte är att, ja, men det är det här med att söka Guds rike. Om jag säger Jesus är Herre, och att då vara med och söka efter hans rike. Och då, lika som mina ringar när vi gifte oss, så satte vi det här bibelordet Matteus 6:33. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Ja, men det är väl fantastiskt att vara med och söka Guds rike. För oss som gemensamt säger att Jesus är våran Herre. Och så tänker jag att det finns väl också någon typ av kallelse med i det här. Om Jesus säger då, eller om vi säger att Jesus är Herre, så vad kallar han oss till? Och det är lätt att tänka, ja, men jag är kallad till att bli missionär eller pastor och sådär. Men jag tänker, det är ju mycket större än så egentligen. Att vad är vi kallade till? Om vi säger, vad säger Jesus själv då? Jo, då står det så här. När han gick längs Galileiska sjön i början av sin gärning då, så såg han Simon och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare. Jesus sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. När han kom lite längre fram såg han Jakob, Zebedeus son och hans bror Johannes. De satt i båten och gjorde i ordning sina nät. Genast kallade han på dem. Och de lämnade sin far Zebedeus i båten med arbetarna och följde Jesus. Jag tänker ofta, vi nämnde orden kärlek och nåd här i början. Ja, men vad är Jesus? Hur är Jesus karaktär? När vi säger att han är Herren, är han den som befaller och bestämmer? Ja, men visst är det så. Men det är ju också det att han kallar oss till att följa honom. Och den här liknelsen han berättar om den gode herden, hur fåren följer honom. Jag vet inte om ni har tänkt på den aspekten, men när han beskriver hur en fårflock följer sin herde. Är det någon som har varit fåraherde eller fårägare här? Mikael, har du haft några får? Nej. Men min bild av får är att man stänger in dem bakom stängsel och så. Möjligtvis kan man ha en hund som jagar dem för att hålla koll på dem. Eller hur? Men när Jesus talar om den gode herden så säger han, fåren känner mig och de följer mig. Så tänker jag Jesus är som Herre. Vi känner honom och vi vill följa honom. Inte för att han kommenderar och styr, utan därför att vi älskar honom och vill följa honom. Och då tänker jag så här också som församling, att vi är ju en brokig skara. Alla är ju inte likadana som jag, och det får vi tacka Gud för. Men vi är ju olika infallsvinklar, olika värderingar, olika tankar vad som är viktigt. Men det här på något sätt när vi säger gemensamt, ja, men Jesus är Herre, och att vi samlas kring det, så kanske en del saker också faller bort och faller åt sidan och säger, ja, men vi håller ju med om det centrala, Jesus är Herre. Låt oss fokusera på det. Och sen finns det andra saker där vi kanske inte håller med varandra, men vi kan i sann broderlig och systerlig anda säga, ja, men vi håller ju med varandra i att Jesus är Herre. Och att det är centrum i vår tro. Jag hoppas de här tankarna kan leva kvar lite grann hos er här och tänka på det här. Vad innebär det att Jesus är Herre? Och de anspråk som Jesus gör i den här, jag tror jag hade den sista bilden här, ikonbilden här igen. När Jesus i adventstid rider in som kungen över vårt liv så kan vi fundera på det. Vad innebär det för mig att Jesus är min kung och att Jesus är min herre? Jag vet inte riktigt hur vi fortsätter nu, men vi sa det att vi tar lite lovsång. Är det någon som känner, ja, men det här tog tag i mitt hjärta, så om du vill prata eller om du vill be tillsammans så kom fram och sätt dig här så ber vi gärna tillsammans med dig här, några stycken. Amen.